Venus ante spiritus, repletiorum cura fidelio, che tui amoris in etim nam accende, qui per versitas in lin, in tui, congregat vivali. Ur helgande compilatum, nel nora fridi natruv nas jastam lin, din heliga kärlek slogar erupten dock i förhör, du som av alla kvinnor mor och land församlar folken, gör en tjej till Kristi namn i en rättelige. Halleluja, halleluja. Nu ska vi alltså tala om denna fråga som är verkligen aktuell, viktig och betydelsefull. Behöver kyrklig förnyelse att förnyas? Är det rätt uppfattat, hjärtligt?
Ja, ja.
På den frågan vill jag svara både ja och nej. För det första så skulle jag vilja svara nej. Därför att här är en massa saker och ting som flödar på oss och vill göra intrång på vårt område och säga att ni måste förnya er genom att ta upp vårt program. Då skulle jag först vilja be att jag tar vår kyrka som ligger där borta på hyllan, strax innanför bokhögen där, vår kyrka. Där är en artikel av en aktad och känd svensk pressman, där det står följande. Nämligen att vi ska fira dårarnas fest. Kristus är narren. Och vi ska vara nära också och fira dårarnas fest. Jag vet inte om någon mer än jag har läst Cox, professor Cox artikel om detta i en amerikansk tidskrift som väckte oerhört uppseende. Vad ser jag på sidan? Nu finner jag att det dyker upp då och då, annars var det väl inte mycket att bry sig om. Men här står följande. Sätten att beskriva Jesus är många. Den gode herren, den söte Jesus, den försynte mannen som envis knackar på dörren, den arge mästaren som driver ut försäljaren ur templet, den glade bröllopsgästen, den förtvivlade Getsemane, den övergivne på korset. Alla bilderna behövs och är riktiga. Nej, säger jag, det är de inte alls. Den söte Jesus, ja, den som vill ha honom stå, så varsågod. Den gode herren är absolut nödvändig och riktig. Den är oförglömlig, omöjlig att mista. Den försynte mannen som envis knackar på dörren, ja, kanske det. Den arge mästaren som driver ut försäljarna av templet. Det går också bra. Bröllopsgästen i Kana, men där står den glade. Man får intrycket att han har druckit lite för mycket vin. Det förstod han nog på att dricka både vin och låta bli. Den förtvivlade i ett semane. Kanske med många förbehåll. Den övergivne på korset. Ja. Ja. För ett ögonblick. Av obeskrivlig längd, av obeskrivlig korthet. Utanför tiden. Men när han sen säger, i dina händer, herregud, befaller jag nu min ande, så han inte övergiven längre. Allt detta förefaller att vara onödigt att gå in på, men det är viktigt, för vi står inför en kristusbild som är absolut felaktig och inte får förekomma. Alla de bilderna behövs och riktiga, står det i vår kyrka. Men det finns ännu en som också känns som riktig och nödvändig, fast den är omstridd. Många tycker att den är stötande. Bilden av Jesus som gycklar och komediant. Bort och förbi härifrån med en sådan förnedrande bild av Kristus. En sak är om hans fiender säger. Han är föraktad. Han är övergiven av Gud. Han är den misslyckade. Den omöjliga. Den som aldrig kan vinna framgång i denna världen. Gentemot alla framgångsrika religionsstiftare, här är han som är föraktad, som anses vara en gycklare kanske, fast jag vet inte riktigt säkert detta, men som ändå är ynklig som man kan gyckla med i varje fall, och som man också gycklade med. Nämligen när man klädde honom i en törnekrona och en narkåpa och sa helig judarnas konung. Då gjorde man honom till en narr, men han var icke en narr. Jag är så rasande på denna punkten så förlåt att jag mister behärskningen. Han var inte en narr. Hans gud hon var fördold, men han var Guds son. Konungarnas konung, herrarnas herre. Men de såg det inte. Det var ju det som var det tragiska. Han var ingen gycklare. Han var ingen narr. Och nu uppträder i våra dagar denna teologen Cox, som har skrivit gycklarnas gästabud. I den finns det en sympatisk sida. Där man säger att man har firat Herrens nattvard som den dystra, ohyggliga, tunga nattvarden. Den skriver Gustav Aulén också i sina memoarer. Då han har kämpat mot den i hela sitt liv. Denna svarta nattvard. Denna nattvard som bara firades i svart. Och som bara fick komma fram på botagen och långfredagen. Och ja, han nämner en dag till, jag kan inte säga, men det är svarta dagar hela tiden. Att det är en protest mot detta och säger att Kristus är uppstånden och är glädjens herre och konung. Kristus viktor, Kristus segrar. Det är rätt. Men att göra honom till en gycklare för att få fram glädjen är ett missgrepp som jag känner mig sårad in i mitt eget hjärta i den mån det är Kristus. Och det måste väl vara någon med eftersom min känsla överflödar. Att Kristus var en narr och att han ska göras till en gycklare. Och till en komediant, det går jag aldrig med på. Att han blev framställd så av Pilati, hantlangare, när de klädde honom i en purpurmantel, en törnekrona och en konungaspira. Det är riktigt. Men det tillhör hans försmädelse. Det tillhör inte till hans väsen. Hans väsen, hans substans, hans natur, hans verklighet var någonting helt annat. Man kan naturligtvis ta den ädlaste människa och förnedra henne, så som skedde till exempel i Nazist-Tyskland. Och skedde väl ännu i högre grad i Ryssland, för att det tiger man ju med mycket i våra dagar. Det är bara Hitler som får spela djävul. Och man har glömt Stalin, som har varit kanske ännu viktigare och bättre i den rollen. Men att Kristus har varit framställd som en narr. Och som en ärkenarrens konung. Det är rätt, det är sant. Men han var det inte. Man kan framställa ett helgon så som en syndare. Men helgonet var inte för den skull en syndare. Man kan framställa en rättfärdig man så som en lurendrejare som lurar och bedrar sina människor. Men han är det inte. Han verkligen är den ärliga mannen. Så är det med Kristus också. Nu är detta mycket modernt. Narren, här är en stor artikel i vår kyrka som har ett inte obetydligt inflytande. Det sista numret, jag inlägger en stark process. Här är en psalm eller dikt eller vad man vill. Dårarnas fest. Klappa i händerna till läggande rytmer och dansa din lycka till dom och dans. Det är främmande. Jag medger det att det står i Bibeln om dans och jag medger att det förekommer. Till exempel i Coventry-katedralen, som är en av de få kyrkor jag skulle önska att se, att man dansar. Och jag är med på, med mycket återhållsamhet, men med en viss grann, kunde David dansade framför arken när man bar in den idag i Herrens hus. Och dansen kan ha och kan få och är mottaglig för ett religiöst innehåll, men med ytterligare försiktighet. Vi står på gränsen till lättsinne och vi står på gränsen till den högsta hänförelse och glädje i Gud. Håll gränsen klar. Men en sak är klar, ingenting om narren Kristus annat än detta, att han var hånad och begabbad och förspottad in till det oändliga. Ja, så långt är han narr. Men inte någonting som vi ska hylla så som det väsentliga i Kristus. Det var en tillfällighet. Det tillhörde hans förnedring. Och det ska vi acceptera. Men han är inte narren. Skulle kyrklig förnyelse acceptera narren? och föra in honom för att göra köklig förnyelse ny? Nej. Svar nej, icke. Köklig förnyelse är inte kyrkliga nyheter, utan köklig förnyelse har jag sagt ifrån begynnelsen. Det finns många andra sätt att föra in saker och ting. Detta måste vi ha med för att förnya kyrklig förnyelse. Kyrklig förnyelse är gammal och måste förnyas. Och här har vi några moment som vi kan ta med. En av dessa moment är den moderna teologin. Teologin Gud är död. Och Bultmannska teologin som säger att det gör detsamma om Kristus har levat eller inte. Bara vi tror på hans uppståndelse. Hans uppståndelse är ett faktum som ger tro om man tror på det. Vilket är falskt och ohåligt, ihåligt och omöjligt ifrån begynnelsen. Vi måste säga nej till alla sådana förnyelserörelser som kommer och säger vi är sympatiska mot kyrklig förnyelse och vill hjälpa till att förnya den genom att föra in nya moment. Och då säger jag gärna det, men inte alla dessa sortens moment som kommer utifrån och är oss fullkomligt främmande. Vad Bultmann beträffar är han ju en respektabel teolog från icke-teologisk vetenskaplig synpunkt. Han arbetar med en vetenskaplig metod. Men från kristens synpunkt, som kristen metod, är han omöjlig. Gustav Aulens, vars memoarer jag nyligen läst, säger att Bultmann är förfärlig, men han har å andra sidan en renande process att läsa. Jag känner så lite till det att jag skäms lite grann att fördöma Bultmann. Fördöma inte i religiös bemärkelse, men teologisk och litterär. Jag anser honom obegriplig och konstig, liksom Bonhoeffer. Det är konstigheter och märkvärdigheter som man aldrig lyckas att logiskt genomföra och försöka att man ska förnya på något sätt. Då friar man gärna till sådana rörelser som kyrklig förnyelse och säger vi ska komma in här, vi ska vara med. Å andra sidan i den ekumeniska, alltså nej till sådana rörelser, det kan finnas fler, men det är inte meningen att vi ska hålla på hela dagen och tala om det negativa. Sen kan vi vända oss till något annat som också är lite tvivelaktigt men bör tas med i betraktelsen, och det är frikyrkligheten. Frikyrkligheten med dess väckelse, med den här damen och frälsningssoldaten som är så sympatisk och trevlig och så glad att jag är frälst. Allt detta har någonting att ge oss av positivt värde. Frälsningsarmén har jag alltid på något sätt hållit av. Jag tillåter mig att rent subjektivt säga. Det är någonting av deras glädje, deras spontanitet, deras vad man från kyrklig synpunkt skulle säga ovärdiga musikaliteter och så vidare. Låt gå för det. Men det är någonting i det. Vi ska inte införa Frälsningsarméns trumpeter och fioler och citrer och harpor. Hur mycket det än står om sådant i Bibeln. Ska vi inte, vår kyrkomusik har sin stil och ska behålla den. Men den kan å andra sidan utvidgas. Och det skulle inte skada om våra kyrkor tog in mycket mer musikinstrument och inte bara orgel. Men att instrumenten fick en insats alltjämt gärna efter bibliskt mönster. Lovsjungen Herren på harpa, lovsjungen med klingande symboler, lovsjungen med mäktiga symboler, lovsjungen och så vidare. Allt detta skulle gärna kunna komma fram i det musikaliska livet i den kyrkliga förnyelsen. Där är ett moment som jag tycker är värt att säga, det skulle vi kunna ta in och hjälpa till med. Vidare skulle man naturligtvis kunna säga det, att vi i den kyrkliga förnyelsen behöver en intensiv intellektuell och liturgisk fostran och förnyas på det sättet. En mässa som den vi har firat idag visar på ett oerhört klart sätt att vi behöver en liturgisk förnyelse, en liturgisk fördjupning, en liturgisk självklarhet Så att vi kan liturgien i tidebönen och mässan som något självklart. Som inte, och att man kan handla i oförutsedda situationer i liturgien självklart och hjälper upp det. Och framförallt vad jag har predikat i det oändliga. Att den som leder en gudstjänst ska inte gå ut och leta efter sina medcelebranter bland pratande skaror före högmässan. Utan de ska vara i sakristian åtminstone 10 minuter, kanske en kvart innan mässan börjar. Och där ska de vara, och där ska man finna dem. Och där ska de vänta sin ledare. Vi går till det militära, så börjar en uppvisning, en exercis. Inte därmed att generalen eller översten eller ens en gång korporalen kommer, utan det börjar med att de menige ställer upp. Och sedan kommer det befäl efter befäl ända till höjden, den sista. Den sista var, jag själv är inbjuden, nu skryter jag lite grann rent personligt som är passiv. Jag är inbjuden till ett svensk marknadsföringsfest i Stockholm. Och där ska kungen också vara med. Men kungen kommer till sist. Jag har ingen gjort en ofantligt fel konventionellt i mitt liv. Jag var kommunist av Riseberg och Bengtofta. Där ligger flygfältet. Kungen var på flygfältet. Och jag stod uppe på en balkong någonstans. Jag var bjuden på middag. Jag stod någonstans på en balkong där jag kom en sur över allting. Och kungen stod längre nere. Jag tänkte att han ska väl gå före mig. Och jag stod kvar och kungen gick inte in. Och jag tror att han gick inte in där. Jag tänkte den där killen på balkongen, han ska ju först gå in. Jag ska vara sist, jag ska inte komma någon efter mig. Det begrep jag inte den gången. Men alltså, i liturgien, och det ska ni alla lära er, att alla som tjänstgör ska inte vänta på att den som celebrerar ska komma och säga nu samlas nu, utan man ska samla det. Och så kommer celebranten och hälsar dem. Herrens frid vare med er, med dig vare och Herrens frid, eller någonting i det liknande. Det ska inte vara ordning och oreda, utan samling och koncentration mot organisation för mässan. Där behöver kyrklig förnyelse lära sig väldigt mycket. Inte så mycket i vattstenar. Inte så mycket i kyrklig förnyelses årshögtid i Uppsala domkyrka. Där kan man det. Men om vi nu ska börja så som vi har börjat här och börjat på andra ställen som jag hoppas att vi ska fortsätta med, så här är här en verkligt väsentlig yttre, rent så att säga manuell om man så vill, förnyelse. Att vi inriktar oss alltid på att det som ska tjänstgöra är här i god tid. Möjligen kan celebranten få komma 5 minuter i. Men det som ska hjälpa dem ska vara här en kvart i. Här firas alla gudstjänster 5 minuter över för att ge en viss möjlighet att samlas. Men om vi, när vi samlas, så ska vi komma väl ihåg denna ordning, och det är av betydelse som en förnyelse från en självsvåldig, slarvig hit och dit samling till en organiserad, välgjuten samling före gudstjänsterna. Gud är inte oordningens Gud, utan sanningen står det. Det står inte att han är ordningens, men det är han också, för han har ordnat allting. Detta är emellertid ändå ganska oväsentliga saker om vad den kyrkliga förnyelsen behöver. Jag har avvisat en del saker, och jag har ställt en del saker på gränsen, nämligen dessa som vi nu talar om. Men sen kommer vi till de verkligen väsentliga sakerna på den kyrkliga förnyelsens förnyelse. Och det är en individuell, personlig förnyelse av oss alla. Vi måste allesammans bli mycket mer medvetna om var vi står i vårt förhållande till Jesus Kristus och genom honom till vår Fader i himmelen och genom honom också till den helige Ande. Utan den heliga ande det är ingen kyrklig förnyelse. Om vi delar upp Gud i 3 delar strängt, vilket är fel att göra annat än rent försöksvis. Ty Gud är en. Och de gamla pre-augustinska teologerna, före den heliga Augustinus alltså, håller mycket hårt på Gud, Fader, i treenighetsläran. Vi håller på att det är en Gud i treenigheten. Vi har kommit mer och mer att tala om tre gudar i treenigheten. För de gamla var det där en Gud, Fadern, och från honom utgår Sonen och den helige Ande. Sonen genom en evig födelse, den helige Ande genom ett evigt utgående från Fadern. Men Fadern är uniteten, Guds enheten i den kristna tron, att Gud Fader är ursprunget, urkällan, urmakten, urkraften i allt det gudomliga. Och från honom kommer Sonen och den helige Ande. Men en sak är säker, och det är att i detta system som Gud själv har ordnat, där är den helige Ande som kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden. Och därför ska vi hålla oss till den helige Ande och ivrigt bedja och anhålla hos honom att vi blir personligt förnyade, att vi inte blir slentrianmässiga, så att vi läser alla tideböner som kan tänkas och går till nattvarden så ofta det finns någon möjlighet i världen och fullgör allt detta. Och att vi bara tänker på vad vi har vunnit. Vi har vunnit fantastiskt. När jag tänker på vad som kritiserades när jag började 1932, 33, 34 i Osby som farliga saker och nu allmänt omhuldade. Att ha Alba på predikstolen var någonting farligt. Att skilja konsekrata och konsekranda var någonting orimligt. Jag skulle kunna räkna upp massor av saker från den tiden. Nu är det allmänt, nu är det kommunebonum, allmänt goda, som alla äger. Och det ska vi behålla. Men faran för oss i denna generation av kyrklig förnyelse är att i synnerhet de unga som kommer med, vi tror att kyrklig förnyelse består där till att man går till nattvarden så ofta man någonsin kan. Och läser med och sjunger med och deltar i det. Och det andra att man brukar tidigare enskilt eller i kyrkans gemenskap. Allt detta är bra och det är kyrklig förnyelse. Men det kan mycket lätt smyga sig in i vår generation då allting är färdigt. Och vi har fått det utan kamp och utan att tänka mycket noga på vad det innebär. Och utan att vilja ge åtminstone halva livet för eller hela. Att det är någonting oerhört och väsentligt att måste brukas levande och verkligt. Man kan rabbla igenom en tidebön och inte vara så värst mycket kyrklig förnyelse av det. Man kan gå till mässan och göra alla korsikten och falla på knä och allting utan att vara riktigt med i det hela. Till kyrklig förnyelse hör nådens ordning. Man ska bekänna sina synder och det är ju så lyckligt ordnades i tidebön att vi har ett kompletorium med avlösning. Och det ska föregå av en syndabekännelse. Och den ska vi lösa också med verklig syndakännedom. Och vi ska lära oss att känna våra detaljerade synder och inte bara säga, ja visst, jag är fattig syndig människa, det är vi alla, då jag med, ja. Utan vi ska rannsaka oss själva i lagens ljus. Och se vad vi bryter mot alla buden. Och om vi gör det några år så kommer vi se var våra synder ligger. Och då kan vi bekänna dem varje dag och hänvisa dem till Gud. Det ska vara konkretism och levande syndabekännelse och inte bara ord inför våra syndabekännelser. Erik Segerberg skrev till mig, skulle du inte vilja skriva ett par artiklar i Svensk Pastoraltidskrift och framhålla följande. Vi har vunnit ett oerhört terräng. Vi kan få fira nattvarden hur liturgiskt riktigt vi vill. Vi kan använda alla skrudar vi önskar. Vi kan använda alla dogmatiska läror om kyrkan, nattvarden och ämbetet som hör till den heliga katolska tron, och där händer ingenting. När jag nyligen blev biskop, lyckligtvis, det får jag verkligen säga, att vara biskop i våra dagar, jag sitter lite in i biskopsämbetet, måste säga, det är förfärligt, det är fruktansvärt. Där är aldrig någon vila, där är aldrig något. Olle Nivenius föredragslista är fantastisk och ohygglig, men inte bara det, utan det är också det att vara, om man var biskop och ville förverkliga det katolska, att vad det skulle vara strid och besvärligt och krångligheter till allting annat. Nej, det är bra som det är. Men jag har sett in i dessa saker, och jag måste säga, Erik Segelberg hade rätt när han skrev till mig. Skriv till Svensk Pastoraltidskrift och be att du får skriva 3 eldande artiklar om kyrklig förnyelse. Vi har vunnit allting, så som jag nyss räknade upp. Men hur är det med oss själva? Hur mycket eld och glöd och hänförelse, hur mycket personlig fromhet, hur mycket personligt engagemang finns i allt detta? Där måste vi rannsaka oss själva. Jag skrev till pastoraltidskriften och frågade om vi ville ta 3 artiklar av mig, och jag har aldrig fått något svar ifrån det. Jag vet inte om pastoraltidskriften kände sig besvärad eller inte, men det kunde i alla fall svara att nej, men det hade inte gjort hittills, så det är rätt länge sedan. Men det är en parentes. Men den första förnyelsen är den personliga förnyelsen. Vi måste gå in för allt det vi tror på och lever på i den kyrkliga förnyelsen med hela vår personliga engagemang. Och det betyder framförallt att vi tillämpar 2 levnadsregler. Tystnad och ensamhet. Att det pratas livligt och hjärtligt och flammande och fladdrande vid de kyrkliga konferenserna, till exempel i Vadstena en kväll utanför domkyrkan. Ja, kyrkan. Det är jag själv med på. Det är jag målmedvetet och med min uppriktiga önskan med på, och går dit och står där och pratar. Och pratar alltså. Jag resonerar inte teologi, jag pratar. Å andra sidan måste vi lära oss att avsky prat. Vi ska redogöra för vart det är 2 punkter som går ut ur vår mun. Men också apostlarna och vår Herre pratade med varandra ibland. Och vi har rätt att göra det också. Vi har rätt att snacka. Men bevara mig på människor som bara vill snacka. Och nu tror jag att vi ska lära oss det, att tystnad före mässan är mycket väsentligt. Att vara tyst. Och gärna gå in till mässan tidigt i kyrkan och sätta sig och läsa någonting, istället för att stå utanför och prata med goda vänner som man möjligen träffar. Samling. Efteråt anser jag däremot att samtal om alla möjliga saker är fullkomligt berättigade. Att vi tar undan en stund varje dag till tystnad och eftertanke. Och där slår jag mig på mitt bröst och säger, ja, hur gör du själv under den här reseperioden? Jag säger, culpa mea, culpa mea, culpa maxoria. Ja, när jag hemma bor på Grazia Dei kan jag ha mina meditationstider något så lär mig, all brist men ändå något så när hållna. Men när jag reser har jag ofantligt svårt för detta. Jag har funnit det de sista dagarna jag tänkt efter, att jag kan sätta undan tid till mycket annat, men inte till att vara tyst och vara ensam. Det är inte tvunget att läsa Svenska Dagbladet varje dag, men det är tvunget att läsa den heliga skrift. Och ska jag nu beskriva mitt eget liv i alldeles brist, så läser jag varje dag Matutin, Laudes och Matutin, Laudes och mina förböner, mina personliga förböner. 6 vesper och kompletorium. Det gör jag även när jag reser. Men allt detta är bra. Och det är gott. Tack gode Gud att jag har kraft att göra det. Det är ingen vidare ansträngning för mig. Det tycker jag var orimligt att upphöra. Vad som jag skulle sluta på raka mig eller tvätta mig eller någonting sådant. Det är alldeles nödvändigt att göra. Men just denna parallell visar hur jag tar det. Jag tar det så som någonting nödvändigt som har hört till min andliga hygien. Det kanske inte är så fel, men där kan ändå vara, är jag engagerad i det tillräckligt? Det är jag inte alls, inte ett dugg. Och jag har svårt att meditera och svårt att samla mig under mina resor. Men, och det har, andra människor har ett mycket besvärligare liv än jag. Jag är präst. Men vad vi alla måste ta undan varje dag i den kyrkliga förnyelsen, det är ändå minst 5 eller 10 minuter i tystnad och ensamhet med Gud. Det är en ytterligt väsentlig sak för förnyelsen. Men vi har inte nu, så långt är allting riktigt. Förnyelsen består vidare där i att vi övar och tränar oss med all fromhet och all intensitet och all uppmärksamhet i våra gudstjänster. Så att vi kan den, så att vi vet hur vi ska göra, så att det kan fungera. Det kan man, om man kommer till Gratia ledare, så är man inte den ordningen kanske som man kommer till Hjälmsryd. Och kommer man till Hjälmsryd inte detsamma som man kommer till Uppsala. Och kommer man till Uppsala och någonstans där i närheten, så är det kanske en annan och lite ordning. Så att det där brister, det är tydligt. Men att vi alla är med, att vi alla kan deltaga, att vi alla är så inne i kyrkans gudstjänst och ritual, att vi liksom kan rycka in överallt. Inte att vi redan har vunnit det, som den helige Paulus säger, men ett mål att sträva efter på den kyrkliga förnyelsen. Behöver vi alltså nu till slut förnyas? Ja. Till vår fromhet, till vårt invärtes liv, till en större intensitet, till starkare tro, till varmare kärlek, till intensivare tillbedjan. Ja, ja, där behöver vi förnyas. Men annars, vad behöver vi förnya så mycket till? Vi kan inte komma längre än vi är med tidebönen. Alla kan inte läsa alla de tidebönen jag nämnde. Alla har inte min, jag är pensionerad, jag råder över min tid. Men om man, låt oss ta en butiksflicka som står i en butik. Hon ska vara i butiken 8 förmiddagen eller 8:30 eller någonting i den vägen. Och hon är fri lite på middagstid, men sen håller hon på till 4 eller 4:30. Jag har aldrig tänkt på det förrän jag själv började resa. Då människor har det. Jag har varit präst och har kanske inte varit lat. Jag har nog arbetat, men jag kunde arbeta hur jag ville. Vill jag ta en hel dag fri kunde jag göra det när som helst, om inte det var något särskilt engagemang. Men nu arbetar människor, hur ser människornas liv ut? Det ska vi höra också till kyrklig förnyelse. Den sociala väckelse som går över världen ska inte gå oss förbi. Den får inte engagera oss till bli insamlingskassor och till människor som har fastnat vid problemen i Uganda och i Nairobi och allt detta. Nej, 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 nej. Människor får ha kallelse till detta, men det är inte köpt i förnyelse. Men vi ska ändå lära oss någonting av det. Vi ska lära oss att kanske på nära håll i närsociala frågor. Hur har människorna som har det bra alltså i vår närhet? De börjar sin dag 8. Och sen har de sig generöst en timmes middagsrast. Och så slutar de 4. Om vi tar en flicka som ska vara på sin plats 8, måste hon kanske lämna hemmet 7:30, kanske 7. Hon måste gå 6. Hon måste ordna lite grann på sitt rum och sitt hem. Jag tänker på en odig flicka. 4 är hon fri. Någon gång, jag vet inte hur ofta, men någon gång måste hon gå till frisörskan och få gjort det sitt hår. Någon gång måste hon se över sina kläder och köpa nytt. Alltid och inte någon gång ska hon gå till livsmedlet. Alla. Tänk efter, har jag glömt någonting? Har jag vad jag behöver för att äta och dricka? Har jag allt vad jag behöver? För tvål och tvättmedel och allting sådant. Det är 1000 detaljer som jag aldrig har tänkt på förrän jag själv behöver syssla med dem under mina resor. Hur mycket flickan över honom. Hur mycket flickan över när kvällen kommer. Hon vill höra lite på tv. Hur mycket kan hon läsa av god litteratur. Hur mycket kan hon läsa av tidebönor. Livet är ofantligt mycket mer komplicerat än vad vi lyckliga människor, jag tänker på mig själv, som är pensionerade och har levat som präster i hela vårt liv, vet om. Jag är inte helt och hållet imponerad när ärkebiskopen sitter och äter linsoppa i Storkyrkan i Stockholm. Det gör ingenting, han har bättre måltider och härliga middagar. Nej, det är jag inte säker på att jag tycker det är en bra demonstration. Men vi alla måste tänka på våra medmänniskor, bedja för dem. Alla dessa som inte är med i gudstjänster och inte kan vara med i gudstjänster och har stora svårigheter om de skulle vilja. Och alla de som inte vill. Alla de som är fångna i det hela det sociala välfärdssystemet som vi lever i. Det måste komma med i kyrklig förnyelse. På ett eller annat sätt. Hur är svårt att säga omedelbart, men det ska ha föremål för eftertanke, analys, slutsatser och förböner. Det sociala problemet får vi icke förbigå och inte drunkna i, ingen dera. Vår huvuduppgift är liturgi, meditation, tillbedjan, lovsång, åkallan. Det är huvudpunkten. Men vi får inte det står ofta om att vi ska vara samhällstillvända. Jag säger ja, men vi ska också vara inåtillvända och uppåtillvända. Men vi får inte glömma den första posten. Det har jag lätt för att göra. Därför är jag lite patetisk och lite tårutgjutande när jag kommer till den punkten där jag känner mer culpa, mer culpa, mer maxima culpa. Kyrklig förnyelse behöver förnyas. Men den ska förnyas efter sitt eget väsen. Men gärna ta in incitament från olika håll som stämmer. Som är av Gud, som är av Bibeln, som kommer från kyrkan. Men inte alla möjliga idéer och konstigheter som vi har i våra dagar. Alla dessa teologier, och Gud är död. Gud är Kristus enar och allt detta som jag talar i begynnelsen. Håller kyrklig förnyelse på att dö? Nej. Det är också en fråga om förnyelse. Nej, det är mitt absolut hopplösa svar på frågan. Jag måste säga, här under till har jag gömt, för att inte det skulle störa den enastående skönheten av mitt skrivbord, en mängd tidskrifter och tidningar från kyrklig förnyelse. Vi får så mycket, så jag erkänner att jag ibland är irriterad själv över allt samman. Men tänk på vad som har hänt, tänk på våra ordnar. Tänk på arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse och Societas Sancti Veritate. Tänk på Cavallin och allt vad han verkar för. Han har ju tre saker, förbundet för kyrkans enhet, koinonia och en sak till kvitt, jag kommer inte ihåg. Men här är en oerhörd verksamhet i landet för kyrklig förnyelse. Har vi gått tillbaka? Nej, jag har inte gått tillbaka, inte ett steg. Kyrklig förnyelse inte på tillbaka, va? Inte på väg att glömmas, inte på något sätt. Det arbetas, om man står i det själv och får alla dessa tidskrifter, så tänker man, oh gode Gud, hur ska jag kunna följa med i allting och vara med i allting? Nej, vi är inte döende, utom med det att vi dör i Kristus och måste dö i Kristus för att vi må leva. Och därför slutar jag med att säga att vi är ett utomordentligt gott hopp. Men vi får inte glömma Erik Segelbergs förmaning. Vikarius i SSB. Att vi har vunnit massor. Vi har vunnit något fantastiskt. Hela svenska kyrkan är förändrad. Men hur är det med vårt eget personliga inre liv? Det måste förnyas. Förnyelsen ska inte komma utifrån med nya idéer, utan inifrån genom en större kärlek till Kristus, genom en djupare sakramental gemenskap, genom ett varmare barnaskap hos Gud vår Fader, genom en mera flammande umgängelse med den heliga ande. Och därför slutar jag med att säga: ära vare Fadern och Sonen och den heliga ande. Ja. Och var nu ordet fritt, och vår kyrka lägger vi i papperskorg.